Det rullar i sumpan.
Trevligt, det rullar även här.
Det är enkelt att komma på sofistikerade efterhandskonstruktioner. Jag skulle kunna säga saker som att första gången som världen på riktigt gjorde sig känd i min barndoms Arvidsjaur, det var när bosniska flyktingar anlände. Eller kanske att kontakten med alla elever med kosovo-albansk bakgrund har gjort ett djupt intryck på mig. Det är sant, det har det. Eller att jag hittade Emir Kusturicas filmer och liksom Balkanregionens musik och övriga kultur som ung student öppen för intryck. Det är också sant, men jag tror inte att det stämmer. Sanningen är att säga har jag inte en aning om varför Balkans, allra helst forna Jugoslaviens historia, känns så inbjudande för mig. Men jag älskar att läsa böcker om forna Jugoslavien. Jag älskar att gå på föreläsningar om forna Jugoslavien. Och det är fortsatt det område inom historieämnet som jag allra helst undervisar om. Jag älskar att resa runt på Balkan och jag har trivts lika bra i Belgrad som i Tirana. Det finns också, menar jag, flera argument till varför Balkans moderna historia bör vara så relevant för en svensk publik. I vågor allt sedan 60-talet har människor emigrerat hit för att jobba eller i flykt från krig. Och Sverige har till det en generation av soldater djupt påverkade av sina insatser och erfarenheter från till exempel Bosnien. Det här vet jag eftersom vi brukar få fascinerande mejl från dem. Dessutom tror jag att ökad kunskap om Balkan och dess moderna, dramatiska historia minskar det mentala avståndet till de här länderna. När stridigheter bröt ut i Slovenien och Kroatien 1991 fanns det fortfarande många människor som inte förstod att det nu var krig i Europa. Länge har tänkt mig att Jugoslaviens sammanbrott skulle bli en storslagen sommarföljetong i den här podcasten. Och liksom, vem vet, det kanske fortfarande kan bli. Men att vi kanske eventuellt potentiellt någon gång ska göra någonting betyder ju inte att man inte kan göra mindre grejer i förväg. Alltså kommer vi till dagens avsnitt. Och vad handlar det om? Ja, det handlar om Kroatien inför sammanbrottet. Och det kommer landa i de stora stolta fotbollsklubbarna Dinamo Zagreb från Kroatien och Röda Stjärnan från Serbien samt deras firmor. Så det är liksom nationalism, Balkan, fotboll, politik. Där har ni nyckelorden. Pussla ihop dem till någonting som lockar er. På med badskor. Greppa glaset med Malvasia. Nu åker vi till Kroatien.
Ja, välkomna till Balkanpodden med Robin Olofsson.
Ja, är det så?
Pappa Robin Olofsson. Hur är läget kring den biten så att säga?
Tack som frågar. Det är faktiskt ganska länge sedan jag och Daniel satt och spelade in podcast senast. Vi har haft ett uppehåll på några veckor nu medan förinspelade grejer har rullat. Jo, men tack, det är bra. Det är lilla Ferdinand som han heter, fyllde ju en månad idag. Och det är väl 100 000% bättre koll på läget än vad det var för 4 veckor sedan.
Mm, ja, det låter ju tryggt.
Så att om utvecklingen fortsätter i samma exponentiella takt, då, ja men ge mig en månad till så har man ju bemästrat det här.
Ja, du säger det. Det här är ett hånskratt.
Hur är läget med dig?
Jo tack, det är bra.
Du avskyr ju att få den frågan.
Ja precis, men nu känns det som att man kan säga att det är rätt bra faktiskt. Men jag är lite nyfiken på det här med namnet, Ferdinand.
Mm.
Du sa ju innan det avslöjades att du hade ett utmärkt namn på gång. Du var ju så himla nöjd över det här. Och sen fick man veta då att det var Ferdinand och det är ju fint och så. Men vad har vi för bakgrund till det? Finns det någon? Är det någon slags tronföljare, prins det handlar om? Eller är det diverse österrikiska eller spanska, habsburgska kejsare och kungar? Är det så?
Är det så? Eller är det en hyllning till Sveriges stora arkitekt Ferdinand Boberg som slet upp Ernest Thiel från sitt kontor och sa nu bygger vi ett galleri på Djurgården? Eller är det skotska indie-rockbandet Franz Ferdinand? Eller är det mammas farfar Ferdinand? Ja. Eller är det inget deras? Jag vet inte, jag tycker det är ett fint namn som har viss liksom, historisk tyngd.
Ja, jag tror många tänker ändå på tjuren Ferdinand.
Ja, så är det ju. I vår generation gör vi ju det. Men jag är helt och hållet gamblat på att i Ferdinand och Gustavs generation, din son, så kommer antalet människor som sitter bänkad varje julafton för att titta på nerklippt Disney-film vara krympande litet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Okej, som ni märkte i inledningen så har jag så här lite svårt att sätta fingret på specifikt vad det här avsnittet handlar om. Det handlar om Jugoslavien inför sönderfallet och det handlar om fotboll och den roll som klubbar och firmor spelade under de här dramatiska åren alldeles i början av 1990-talet. Men mer koncist än så har jag svårt att uttrycka mig.
Jaha, så det här är väldigt svajigt ämne då, eller vadå? Det är någonting om fotboll och Balkan och början på 90-talet.
Ja, exakt. Så man får lite grann lita på mig att det här är intressanta, bra grejer.
Ja, men det gör vi ju förstås.
Som sagt, fokus är att vi ska ta oss till 80-90-talet, men jag tänkte att vi kan dra några supersnabba drag om den allmänna historiska situationen.
När du säger supersnabba,
ja,
så har man väl ändå lite att säga ändå. Vi måste ju ge en någorlunda begriplig bild av hur vi hamnar i den där situationen i början på 90-talet. Även om det här som sagt inte är ett avsnitt om hela statens fall.
Ja, så är det ju. Jag har ganska mycket bakgrund innan vi kommer till den här storyn. Kanske lika mycket bakgrund som själva storyn. Men man kan ju inte börja med att säga, här kommer bara en massa bakgrund. Vad är det för dramaturgi? Utan istället så mörkar man lite grann hur mycket bakgrund det i själva verket handlar om.
Serberna, de har ju som vi vet haft ambitioner på ett stort Serbien inför första världskriget. Vilket då bland annat innebar att serberna som levde i det österrikiska ungerska riket, de skulle ingå i det här Serbien. Och sen har vi då den nationalistiska terrorgruppen Svarta Handen som skickar in ett gäng terrorister till Sarajevo för att välkomna Österrike-Ungerns kronprins Franz Ferdinand under sitt statsbesök. Och några skott senare och 1-3 så har vi ett världskrig.
Mm, det börjar ju här. Och det är ju väldigt egentligen symptomatiskt för regionen. För Balkan är, som ni vet, men vi säger ändå, det är en halvö i sydöstra Europa. Naturskönt och vackert, men också utsatt genom dess position i skärningspunkten mellan det Habsburgska Österrike, det Osmanska riket och såklart Ryssland. Och så här, redan direkt så börjar det rycka i den här precis innan nerven. Att egentligen skulle man vilja börja med att prata om Napoleonkrigen. Men det kan få ligga nu. Utan, som du säger, ett nationalistiskt motiverat terrordåd i Sarajevo. Det är nog för att sätta det europeiska korthuset i gungning. Och 1-3 så har vi ett världskrig.
Ja. Det fanns ju fler kugghjul då som låg bakom att det blev så här omfattande krig förstås.
Jo tack.
Men det är inte ämnet för dagen. Hur som helst, efter första världskriget, om vi nu hoppar så att säga förbi det, så bildas ju då den sydslaviska staten SHS efter detta. Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike. Och det var väl lite grann det som var målet på sätt och vis, att man skulle få ett stort slaviskt rike, men det kanske inte var meningen att dra in hela världen i ett krig för det och så. Men nu blev det så.
Nej, och man hade väl kanske större förhoppningar om att det här sydslaviska kungariket skulle bli lyckat än vad det i själva verket blir. För den här statsbildningen som du nämner, den existerar ju i knappt 20 år och har under de två decennierna ett 30-tal olika regimer. Det är liksom en stat där Kroatiens starke man, bondepartisten Stefan Radic, blir skjuten i riksdagen, liksom mitt i salen där.
Mm.
Och liksom inför andra världskriget så har det här första Jugoslavien i själva verket gått till att bli en kunglig diktatur. Det är alltså, törs jag säga, en nästan helt misslyckad statsbildning, Jugoslavien under mellankrigstiden.
Just Jugoslavien började kallas ju 1929, då man bytte namn. Och det är, som sagt, det finns ju en hel del interna slitningar här. Det är många kroater som vill byta sig ur den här unionen och det är många serber som anser att deras insatser i världskriget har ju gjort att de har rätt att leda den här sydslaviska staten eftersom de har befriat slaverna från Österrike, Ungern och Osmanska riket och så. Den här bondepartiledaren Radic som du nämner, han hade ju till exempel förespråkat ett självständigt Kroatien. Mm. Det är 1928 som han då skjuts ihjäl mitt i plenisalen där. Av en representant för ett annat parti för övrigt då. Det är ingen som har smugit in där utan det är en annan ledamot som får nog och knäpper honom.
Ja.
Och det här radikaliserade ju de kroatiska nationalisterna som bildar den fascistiska Ustasja-rörelsen. Och ledaren heter Pavelic.
Just det, Ante Pavelic.
Ja, som då går i exil till Italien på 30-talet. Och där har vi då Mussolini som styr spakarna och han blir någon form av inspiratör och läromästare för Pavelic. Under tiden så ser ju de jugoslaviska myndigheterna som till stor del ligger under serbisk kontroll till att mörda Pavelic familj och så.
Mm.
Så det finns kontroverser är väl ett milt ord att använda i sammanhanget. Den här historikern Sanimir Vesic, han skriver så här: med facit i hand vet vi att det inte var en lyckad förening av framförallt serber och kroater i en gemensam stat. och det är enkelt att säga att den aldrig skulle ha skett. Den realpolitiska situationen i slutet av första världskriget var emellertid sådan att andra scenarier vid tidpunkten viftades bort. Och 21 år efter att första världskriget har tagit slut så byter då andra världskriget ut. Och misstron mellan framförallt kroater och serber i Jugoslavien har då framhållit som främsta skälet till att staten snabbt faller ihop inför trycket från axelmakterna Tyskland och Italien. Staten var ju osedvanligt heterogen och innehåller, vad ska man säga, explosiv intern fientlighet, vilket underlättar en hel del för axelmakterna när de ska in och ockupera regionen. Man kan ju spela ut den ena mot den andra och så vidare. Och förutom de här etniska konflikterna så finns också spänningar mellan stad och landsbygd och så vidare.
Andra världskriget, det drar igång på Balkan då Jugoslavien invaderas av Italien och Tyskland samt Tysklands allierade Ungern och Bulgarien. Och det kommer ju utvecklas så att i själva verket kommer situationen i Jugoslavien under andra världskriget egentligen mest vara ett fruktansvärt inbördeskrig mellan tre olika stridande parter. Och den ena parten är då tidigare nämnda Pavelic och hans Ustasja som då kan göra en storslagen återkomst till den trakt från vilket han gått i exil. Och Ustasja var, som du var inne på, etnonationalistiska kroatiska fascister. Och de kommer ju kunna styra ett slags stor Kroatien under andra världskriget med hjälp av nazisternas stöd. Nazisterna stöttar också en mindre liten serbisk stat under en serbisk general. Men det är ju framförallt det stor Kroatien som vi tänker på. Sen har vi ju en annan sida som då är Chetniks. De serbiska royalisterna, även de extremt nationalistiska. Som deras dröm är väl egentligen att fortsätta bygget som var under mellankrigstiden, den här serbiskt dominerade kungariket. Men vi har ju också jokern, gubben i lådan, partisanerna, den kommunistiska motståndsrörelsen. Och den enda av de här tre internt stridande parterna som egentligen är mindre starkt kopplad till en enskild etnicitet eller folkgrupp. Kommunisterna kan ju locka lite grann vilka som helst. Och andra världskriget brukar, när man läser om jugoslavisk historia, kallas för urtraumat. Och det finns verkligen mycket i det. För samtliga sidor i det här mycket blodiga inbördeskriget gör sig skyldiga till krigsbrott. Ibland är det rena utrotningskrig vi pratar om. Och där kan man liksom lista exemplen, ja, länge kan man hålla på. Bland de mer uppmärksammade så har vi till exempel Ustasja-regimens koncentrationsläger. Jasenovac, sydost om Zagreb, är kanske det mest omskrivna. Där uppemot 70 000 människor kommer att stryka med. Vi har även massaken i Blajburg i slutet av kriget, eller egentligen efter kriget. Blajburg på en modern karta är det alltså på den österrikiska sidan av gränsen mellan Österrike och Slovenien. Där kommer de kommunistiska partisanerna att döda 40-45 000 människor som håller på att fly, många av dem. Och ja, de här siffrorna är också extremt omdiskuterade. Liksom, ibland har det sagts att det var 10 000, ibland har det sagts att det är 95 000. Men 40-45 000 är en ganska säker siffra som mer sakliga historiker rör sig med.
Det är ju så att som många känner till då, så förlorar ju axelmakterna under världskriget och då får ju deras kompisar, alltså nazisternas kompisar i Ustasja, stora problem. För att de hade ju spelat på den hästen då, och vad de gör då egentligen är ju att fly ifrån de här kommunistiska partisanerna som håller på att få ett övertag, och då tar de sig mot Österrike och där vill de då kapitulera till de brittiska trupperna som befinner sig, men där vill inte britterna gå med på riktigt, utan de plockar ut de viktigaste kan man säga och så fängslar de dem och sen skickar de tillbaka ett 100 000-tal människor, varpå då hälften kanske av dem avrättas sen av kommunisterna. Men det är som sagt väldigt svajiga uppgifter på hur många som egentligen har avrättats där då. Och det är dels då Ustasja soldater, men det är också vanliga kroatiska civila flyktingar, så det är ju en himla röra det där med vilka det är som går åt.
Verkligen. Och det här är två exempel på krigsförbrytelser eller vilket ord man nu ska använda, det finns ju fler. Alltså när det gäller enskilda grupper som utsätts för utrotningskrig, när det gäller de människor som sätts i koncentrationsläger. Det finns alltså legitima skäl för varje enskild sida att känna att vi blev hårt utsatta i kriget.
Mm.
Så att det är ju en verkligt traumatisk historia de bär med sig. Men det är ju inte unikt för Balkan att genomgå ett fruktansvärt inbördeskrig. Alltså det finns ju fler länder som har haft väldigt uppslitande inbördeskrig. Finland har haft ett uppslitande inbördeskrig. USA har haft ett uppslitande inbördeskrig. Men andra världskriget blir verkligen Jugoslaviens stora trauma. Inte minst därför att det egentligen inte i någon mening genomlyses och bearbetas efter andra världskriget. Utan det är locket på som gäller.
Ja, under Titos kommunistiska diktatur sen då, som följer efter de här händelserna, så är det ju i princip ingen som pratar om de här händelserna vid Blajburg eller marschen mot de här lägen som de här flyktingarna sen fick genomgå, som kallas för korsets väg. Det var ju helt och hållet locket på, och man förnekar ju till och med de här händelserna egentligen.
Mm.
Sen då under 90-talet så har ju massgravar hittats, och det har varit intensiva efterforskningar som har pågått i arkiv och sådär för att reda ut de här händelserna och Blajburg-massaken och där. Men för kroaterna så blev ju lite grann Blajburg-massaken och den här korsets väg något att hänga upp identiteten på, kan man säga. Identitetsmarkörer blir de ju på något sätt, att det här hände oss, eller våra förfäder, i alla fall min mamma och pappa. Och,
ja, men så är det ju. Det blir ju en jättestark del i den här, det här historiemedvetandet som är väldigt viktigt att ha en sorts förståelse för när man närmar sig Balkan och när man närmar sig de här länderna. Och det liksom hakas på den här medeltida uppfattningen om vi var stora en gång i tiden och det var serber eller ungrar eller turkar eller vilka det nu kan vara som satte stopp för oss, och därför har vi alltid varit så här. Så att liksom erfarenheterna från andra världskriget bara klickar i det där narrativet.
Det är intressant hur man då fokuserar på just det som förvandlar en till ett offer istället för det som symboliserar istället det förtryck som den egna sidan har stått för. Till exempel Ustasja-regimens terror. Det har då glömts bort i sammanhanget, och istället är det Blajburg-massaken och korsets väg som hamnar i fokus. För det var ju där vi kroater blev så illa behandlade.
Absolut. Och det, nu nämner vi Blajburg och korsets väg mycket, men det är liksom för att säga det kroatiska perspektivet. De olika stridande parterna, de olika grupperna har alla sin egen historieuppfattning som är vinklad på sitt eget sätt. Men i alla fall, som du sa, Josip Broz Tito, partisanledaren, kommer bilda den här kommunistiska regimen som vi känner som Jugoslavien. Och han kommer styra landet från 1945 till sin död 1980. Tito är en karismatisk och, jag vet inte, i någon mån effektiv ledare som enar landet genom en blandning av kommunistiska ideal och en ganska omfattande personkult. Sen så har han ju en ryggsäck. Och i den ryggsäcken är det de sedvanliga verktygen. Om han börjar rota omkring där i säcken, vad hittar han? Ja, men jag har ju en effektiv hemlig polis. Det har jag ju. Och så här i sidofacket, vad finns där? Fängelser. Där kan man spärra in meningsmotståndare. Och i det andra sidofacket, där fanns en omfattande propaganda. Och så vidare. Så att på ett sätt är han ju mall 1A för en kommunistisk diktator. Men på många andra sätt så skiljer han sig ju lite grann också. Jugoslavien, det var en slags federation där enskilda regioner och deras kommunistiska partigrupperingar åtnjöt en viss autonomi. Alltså kommunistpartiet i Kroatien hade viss autonomi, och inom den federationen så kunde, och inom den delen av federationen så hade de lite grann att säga till om. Så vi har här ett kommunistiskt system, men inte riktigt ett kommunistiskt system som vi känner igen det från Sovjetunionen eller kanske Östtyskland. Under tidigt 1950-tal så överger Tito idéerna om kollektivt jordbruk, och han bryter med Stalins inflytande Och istället så blir man en slags lite frifräsande socialiststat. Inte bara utrikespolitiskt där man tillsammans med bland annat Egypten utåt försöker stå för en slags neutralitet i kalla kriget tider. Det är väldigt intressant och någonting man kan prata mer om, men det är inte riktigt det vi fokuserar på här. Utan man är ju även frifräsande inom de egna gränserna. Där företagen, de är inte statligt eller privat ägda, utan istället ska de förvaltas av de anställda. Dessutom så är det tillåtet för jugoslaver att åka utomlands och arbeta. Vilket vi ser i Sverige på 1960-talet, och ett stort antal jugoslaver åker för att vara, vad ska man säga, kugghjul i den hungriga svenska industrimaskinen. Och de här olika, liksom spretiga folkgrupperna, de har den här sammanhållningen som baseras lite grann på personkult och på de idéer som Titos tolkning av socialism utgjorde. Men den här enigheten, den jugoslaviska statsnationalismen kanske man ska kalla det. Man kan göra skillnad, nu är det ju verkligen så här grundläggande samhällsvetenskap här. Men vi vill ju att alla ska vara med. Man kan göra skillnad på statsnationalism och etnonationalism. Det statsnationalism är en slags, är du medborgare, då är du en del av den här nationen, av gemenskapen. Och det andra spelar egentligen ingen roll, så länge du delar lite gemensamma ideal och värderingar. Idén av USA som invandrarland, kom hit och acceptera frihet och hårt arbete och så, då är du amerikan, oavsett varifrån dina förfäder kommer. Kanada kan vara ett annat sånt exempel. Jugoslavien var en slags statsnationalistisk idé. Vi är alla sydslaver, vi är jugoslaver. Sen spelar det ingen roll om din familj i grund och botten är kroater eller bosniaker eller vad det nu kan handla om. Etnonationalismen är ju då den andra idén med en mer sluten syn på vem som tillhör gemenskapen. Du ska ingå i etniciteten, språk, religion, gemensam historia, vad det nu kan handla om. Och det här bygget som Tito har gjort, det kommer inte stå pall för hans död, och framförallt kommer inte stå pall för den ekonomiska kris som var på insegling. Och när man ser på det lite grann i efterhand så märker man att sönderfallet började nog till och med under Titos sista tid vid makten. 1974 fattades beslut om en ny grundlag som ökade de olika regionernas autonomi. Det här är alltså en federation som håller på att glida isär redan då. Och sen kommer vi till 80-talet, och vi dels har Titos död och landets allt mer skraltiga ekonomiska situation som verkligen ställer till det. Jag lyssnade på en föreläsning med den danska historikern Axel Nielsen inför det här avsnittet. Det är en gammal Forum för levande historia föreläsning som jag har kört för elever många gånger. De tycker att det är hysteriskt kul att höra en dansk prata engelska i 40 minuter om Jugoslavien.
Just det.
Det är en prövning.
Jag har också sett den faktiskt. Och jag tänkte precis fråga, pratar han verkligen danska? Men sen när du säger att han pratar engelska så inser jag att det var det han gjorde.
Ja.
Men om det var hysteriskt kul vet jag inte riktigt om jag tycker. Så festligt var det väl inte.
Nej, det är mer, jag menar att eleverna brukar tycka att det är en prövning att sitta och lyssna på en så lång föreläsning på engelska. Men hur blir man högskoleförberedd, va? Genom att lyssna på danska historiker som maler på om Jugoslavien på engelska. Det vill jag mena. I alla fall, Nielsen uttrycker det hela på ungefär det här sättet. Istället för den diskussionen som de borde ha haft, hur ska vi åtgärda vår statsskuld? Vilka reformer behöver vi för att förvandla vår ekonomi? Hur ska vi förändra våra små industrier så att de bygger produkter som människor i Västeuropa faktiskt vill köpa? Istället för att ha den diskussionen så kommer Jugoslavien under 80- och tidigt 90-tal helt domineras i media, på tv, av diskussioner om andra världskriget. Han säger uttryckligen, vi har inga pengar, vi behöver dramatiskt förändra vår ekonomi, men låt oss istället fokusera på vem som dödade vem 1941.
Ja, det är ju lite sorgligt.
Ja, det är verkligen lite sorgligt, och det är väl också ett sånt här exempel på hur historia kan användas som ett politiskt vapen. Vi kommer väl märka det där tydligare. Han har ju också 5 sammanfattande förklaringar till varför Jugoslavien föll samman då, som jag tänker man kan dra. Dels så säger han att under 90-talet i böcker och tidningar när det här pågick så var det många som föll tillbaka på idén som Axbo Nielsen kallar för uråldrigt hat. Alltså det här har alltid varit en stökig region och att serber och kroater alltid i själva verket velat trycka ner den andra. Och det är en förklaring som han menar har ganska dåligt stöd i forskningen men som finns kvar i många så här uppfattning om regionen ändå. Han jämför det med att Sverige och Danmark har samma slags uråldriga motstånd som flera av grupperna i forna Jugoslavien. Men trots den här historiska motsättningen så är dansk-svenska relationer idag ganska gemytliga. Alltså, det räcker inte med att säga att det finns en historisk aversion. Men med det är inte sagt att misstron mellan Jugoslaviens 2 dominanta grupper, kroater och serber, inte har varit ett gissel för regionen.
Visst är det så också att Danmark och Sverige inte har ingått i samma stat på åtminstone väldigt länge.
Nej, det är ju Kalmarunionen då senast.
Så man kunde ju kriga med varandra fast som 2 stater.
Ja, och det är ju faktiskt en skillnad. Så är det ju. Men de 4 andra förklaringar som Axbo och Nielsen tycker har bäst stöd i forskningen idag trycker på det misslyckade arvet från den första jugoslaviska statsbildningen, alltså från det här kungariket under mellankrigstiden då kroater och serber inte samarbetade speciellt bra. Det finns också en skola som vill trycka på det misslyckade socialistiska systemet. Jugoslavien, det faller ju sönder samtidigt som Sovjetunionen och resten av östblocket egentligen. Vi har en förklaring som är den som jag mycket brukar prata med eleverna om, nämligen så här eliternas ansvar, hur de politiska ledarna, hur de akademikerna som kom fram vid högskolorna provocerade fram nationalistiska spänningar genom att hela tiden trycka på historiska oförrätter istället för att presentera en framkomlig väg, att så här kan vi samarbeta eller så här kan vi bli olika länder på ett jag vet inte, fredligt sätt.
Jämför han inte med bland annat Tjeckoslovakien, samhällsrevolutionen där när de förvandlades till en demokrati och sen också när de separerade och blev Tjeckien och Slovakien på ett väldigt fredligt sätt och så kontrasterande mot Jugoslavien.
Ja, Tjeckoslovakien har ju en mindre dramatisk modern historia än Jugoslavien, får man säga.
Ja.
Det finns också en förklaring som han lyfter som fokuserar mycket på bristande stöd från världssamfundet. Att till exempel Internationella valutafonden istället för att hjälpa Jugoslavien i den här mycket utsatta ekonomiska situationen bara förespråkade en åtstramningspolitik. Och nu är ju den här föreläsningen 10 år gammal så han är ganska intresserad av den bilden. Men det är väl för att det är då den grekiska skuldkrisen pågår och det känns helt plötsligt som att den förklaringen är väldigt aktuell där och då.
Sen tar han ju också upp det att amerikanerna har ju tidigare då bistått och hjälpt till ganska mycket och Sovjet har liksom lite grann hjälpt till. Samtidigt har ju då Jugoslavien, de har ju som du sa stått mitt emellan här. Så de har haft tentaklerna ute åt båda håll lite grann. Samtidigt har man ju då behövt tänka den hemska tanken att vi kanske behöver ha en armé som är redo att bekämpa både Warszawapakten och NATO samtidigt. Så man har ju öst in pengar i armén och har en väldigt stor armé alltså. Men när Sovjet då börjar gå sönder, då upphör ju intresset från väst att hjälpa till. För att nu har man ingen användning av staten Jugoslavien längre.
Nej. Nu behöver inte Nixon och Gerald Ford och så göra statsbesök i Jugoslavien.
Nej, det är också en förklaring som har kastats fram att man helt plötsligt fick stå på egna ben och det gick inte så bra eftersom de där benen hade gungat betydligt av ekonomiska krämpor.
Och då kan ni ju liksom pussla för de flesta av de här förklaringsmodellerna, de är inte så att de motsäger varandra, utan det ekonomiska problemet, eliternas misslyckande att ta ansvar, militären och så vidare, allt det här passar ihop och är liksom många bäckar små.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Under det kommunistiska styret hade gamla historiska kroatiska aktörer från sekelskiftet ju betraktats som symboler för fascism och separatism och sånt där. Så hade man placerat dem väldigt djupt och långt ner i frysboxen, så de skulle man inte prata om. Men Tito hade ju dött 1980, och i slutet av 80-talet så hände det grejer i takt med att kommunismen i världen börjar svaja.
Jag har tänkt på det där med att kommunismen börjar svaja där, som du säger, att det som det är det omvända med Marx klassiska citat att ett spöke går genom Europa. Nu går det där spöket som tillbaka. Vi spolar bandet i omvänd riktning, och det här spöket som har gått genom Europa
backar.
Ja, det försvinner tillbaka in i flaskan, eller vart det nu kommer ifrån. Vart Marx, vad det var nu för kork han ploppade ur och släppte lös de där tankarna. Helt plötsligt så försvinner de bara. I Östtyskland var det ju helt dominant kommunistparti. Nu finns det inte. Och i Jugoslavien, helt plötsligt finns det inget kommunistparti. Vad hände?
Ja, vad hände? Ja, vi har ju bland annat Franjo Tudjman, som under andra världskriget hade deltagit i de kommunistiska partisanerna och hade varit då i strider med Ustasja och nazisterna. Han var ju kroat. Men senare har han blivit general, alltså innan han var 40 år gammal blev han general, vilket var imponerande. Och därefter blev han ordförande för fotbollsklubben Partizan Belgrad, vilket ju är en serbisk stad. Så att där verkar han inte haft några betänkligheter kring det vid det laget.
Ja, men det var andra tider. Vi ska prata mer om det vad det lider.
Han återvände sen till Zagreb och gick och blev historiker och professor i statskunskap. Och börjar då kritisera den kommunistiska ledningen allt mer. Vilket ledde till att han uteslöts, högst väntat, ur kommunistpartiet och dessutom fängslades ett antal gånger.
Det var ju det som Tito hade i sin ryggsäck där. Om det var någon som började gnissla, då kunde man ju kasta dem i fängelse.
Ja. Bland annat så hade han ju gett en intervju i svensk tv faktiskt, där han hade varit lite för frispråkig, och så dömdes han till 3 års fängelse, vilket han avsatt 11 månader av. Hans intresse för historia fokuserar också på kroaternas situation, och han fantiserar om ett självständigt och etniskt homogent Kroatien. Och i slutet på 1980-talet så började ju de här gamla kroatiska hjältarna från 1800-talet lyftas upp igen och hyllas mer och mer. Och den amerikanske chefen för Europaavdelningen i amerikanska nationella säkerhetsrådet beskrev ju Tudjman som en romantiker som hade gått vilse i drömmar om en storslagen kroatisk historia som aldrig hänt.
Just det. Sanimir Resic fortsätter att beskriva Tudjman som att han var nästintill besatt av tanken om ett etniskt homogent hemland och drev frågan om humanitär flytt av människor. En storskalig folkförflyttning med syfte att skapa etniskt homogena stater av de olika jugoslaviska delrepublikerna. Detta var politik långt bortom bygget av en demokratisk rättsstat som vilade på mellanetnisk tolerans och individens medborgerliga rättigheter.
Ska vi fortsätta med citatkavalkaden?
Ja.
Så kan man nämna författaren Simon Cooper som skriver i Football Against the Enemy. Han började tro att kroaterna hade längtat efter självständighet i 900 år och han fick in i sitt huvud att han var en kroatisk George Washington, fadern till en nation.
Ja. Jag tror överlag att det är väldigt bra att ha ledare som känner till historien. Det är liksom, det är någonting som jag vill premiera och säga, bra att ni kan er historia. Men det finns ju också en risk med ledare som kan för mycket om en historia som inte riktigt stämmer.
Eller som är väldigt ensidig och ja. Envisas med att göra politik av den hela tiden. Man kan ju verkligen förstå att de olika republikerna som till stor del består av olika etniska folkgrupper skulle vilja ha en egen självständig stat. Jag menar, det är ju fullt begripligt. Men helst skulle det kunna gå att lösa utan de följder som blev i så fall.
Ja, verkligen.
Men det är ju, nu blev det inte så, så att då är vi ju inte, historien är vad den är.
Ja.
Annars är det kontrafaktisk historia. Vad hade hänt om det hade blivit som i Tjeckoslovakien? Då hade allt varit frid och fröjd.
I alla fall, liksom, nu är det här kommunistiska partiet, det är borta och istället ska man ha val ute i de olika trakterna i Jugoslavien. Och i Kroatien så står det här valet i maj 1990. Och där kommer ju Tudjman och hans HDZ, eller Kroatiska Demokratiska Förbundet, eller Demokratiska Unionen, det finns olika översättningar, vinna en jordskredsseger. 7 av 10 väljare gick till urnan för att säga att HDZ och Franjo Tudjman, det är de vi vill ha som ledare. Han blir president för Kroatien.
Och målet är att bilda en kroatisk nationalstat som inte ingår i Jugoslavien.
Mm.
För att uppnå det här med den homogena etniska staten så behövde ju Tudjman få folk att känna saker också som de kanske inte visste att de kände, som till exempel nationell stolthet. Om en ledare lyckas påverka befolkningens tankar och känslor så har ju mycket vunnits om man kan få dem till det. Och Cooper tar ju upp exemplet med hur Tito lyckades få kroater, serber och andra som tidigare hade varit bittra fiender under andra världskriget att plötsligt känna sig stolta över att ingå i Jugoslavien.
Mm.
Som till exempel när Jugoslavien besegrade Sovjet i en fotbollsmatch på 50-talet. Och matchen sändes ju då via stora högtalare längs gatorna i städerna. Och jublet var ju stort. Hurra, vi har vunnit mot Sovjet. Och då kände också kroater en stolthet över att vara jugoslaver i en sån här situation.
Mm.
Och när Tito dog 1980 och det här budet nådde arenan där kroatiska Hajduk Split spelade match, då började spelarna gråta hejdlöst.
Mm.
De grät så mycket att matchen blev tvungen att avbrytas för att Tito hade gått och dött. Samma spelare menade sen då drygt 10 år senare att det har ju aldrig hänt. Antingen så var de inte där eller så var tv-bilderna för dåliga och korniga. Det där är inga tårar. Nej, det avbröts av något annat skäl.
Här har det hänt någonting på en 10-årsperiod då.
Det har gjort det här, och frågan är vad det är som har hänt.
Ja, vad det är som har hänt, det är väl det vi har försökt beskriva, hur en allt starkare etnonationalism egentligen i alla de här olika regionerna har slagit rot. Jag menar, om vi skulle följa Serbien nu så skulle vi prata om Slobodan Milosevic, och vi skulle, som vi gjorde i vårt avsnitt om Kosovopolje, Trastfältet, nämna Slobodan Milosevic tal vid Kosovopolje och så vidare, och den ökande serbiska nationella identiteten. Så det är ju samma sak som sker i Kroatien här.
Ja, det är det som har hänt.
Ja, det är det som har hänt.
För Tudjman så var ju allt sånt som gav nationell prestige väldigt viktiga under de första åren på 1990-talet här. Allt från Miss World-tävlingar till Eurovision-slagerfestivalen och sånt där. Det gällde ju att prestera så att man syntes i rampljuset.
Mm.
Men en sak var ju viktigare än något annat, och som piskade upp de nationella stolta känslorna mer än både snygga tjejer och vackra sångröster. Och det var ju för en sportnörd som Tudjman förstås fotboll. Det var fotboll som skulle ge Kroatien ära.
Fotboll är ju på något sätt det perfekta exemplet när man ska prata om Jugoslavien och när man ska prata om den här typen av processer. För det politiska som äger rum kommer påverka fotbollen både på och vid sidan av planen. Jag tänkte komma med ett inte så kontroversiellt uttalande. Jag ska säga att det fanns verkligen stora, allvarliga, djupt problematiska humana aspekter av de olika kommunistiska systemen i Europa och Asien. Ingen snack om saken. Håller du med?
Ja, det var ju högst märkligt om vi inte håller med.
Ja, men då är vi överens där. Skönt. Men en sak, kanske en petitess i det större sammanhanget, men ändå, det måste man ju ändå ge dem, att de stora kommunistiska länderna, de hade ganska intressanta fotbollsligor. Så var det ju.
Jaha, du säger det som en fakta här.
Alltså, den ryska ligan är väl såklart fortfarande en stor liga. Där finns flera stora och stolta klubbar. Men den sovjetiska fotbollsligan, där Vilnius kunde vara en tuff bortamatch för Moskvalagen. Alltså, där snackar vi. Under sovjeteran fanns en av alla tiders prestigematcher. Spartak Moskva mot Dynamo Kiev. De liksom rysk och ukrainsk medvetenhet ställs mot varandra i en och samma fotbollsliga. Det är ju någonting.
På något sätt så känns ju det som en bättre lösning än hur de ställs mot varandra just nu.
Så är det ju. Och under tränaren Valery Lobanovsky så kunde Kiev på något fält i alla fall få mäta sig med och till och med besegra själva Moskva. Och i det här fanns såklart en mestadels harmlös nationalism som fick äga rum även i Sovjetunionen. Men fotboll kunde ju också representera andra saker. Spartak Moskva till exempel var inte associerat med sovjetiska armén, hemliga polisen eller någon speciellt inflytelserik industri. Det var inte så här skördetröskorna som dominerade Spartak, utan att vara Spartak-supporter, det var ett försiktigt sätt att som medborgare engagera sig i någonting som i någon mån stod utanför sovjetregimens traditionella ramar. Och det där har delvis överdrivits i efterhand, men i jämförelse med till exempel just Dynamo Kiev, som är just hemliga polisen i Ukrainas klubb, så betyder det ju någonting ändå. Den situationen fanns också i Jugoslavien, såklart. Med en liga med lag från Serbien, Kroatien, Bosnien och så vidare, den blir ju mer intressant än de mindre ligorna som finns idag. Alltså, det är ju ett mer laddat möte när Zagreb ställs mot Belgrad än när Zagreb ställs mot någon mindre kroatisk stad. Med det är inte sagt att det inte finns stora prestigemöten inom de här nya staterna. Men ändå, Jugoslavien, vilken fotbollsliga, va? Och ännu en likhet mellan Sovjet och Jugoslavien är att partitopparna var intresserade av fotboll och gärna engagerade sig i klubbarna. Vi har ju till exempel Lavrentij Beria, en av de mest sadistiska sovjetpolitikerna, som i praktiken var ansvarig. Alltså, det var han som skötte den georgiska klubben Dynamo Tbilisi. Och han såg till att inlämna den under KGBs föregångare och så att han kunde sitta och radda där. Det tyckte Beria var kul.
Det var inte det enda han tyckte var kul.
Nej, det var väl en av de mer harmlösa sakerna som Beria kanske ägnade sig åt, men i alla fall. Och där, som du redan var inne på, så kan vi koppla till Franjo Tudjman. Han hade tidigare i sin karriär suttit i klubbstyrelsen för Partizan Belgrad, grundat 1945 som den jugoslaviska arméns klubb. Och allt eftersom så hade Partizan blivit en klubb som man kan säga representerade de federala jugoslaviska idealen. Medans Belgrads andra klubb, Röda Stjärnan, mer hade en framtoning av serbiska strävanden. Och så här, det är viktigt att komma ihåg att det här är schablonbilder som stämmer lika mycket eller lika lite som att alla som gillar Hammarby gör det för att de är ett gäng sköna södertomtar. Det här är en lite idealiserad bild av klubbarna, men jag tror att det finns någonting i att Partizan var mer Jugoslaviska federationen medan Röda Stjärnan var mer Serbien.
Mm.
Men om vi tittar på Röda Stjärnan som exempel, så var det samtidigt ett lag som kunde sägas symbolisera serbisk nationalism, men det var också, som författaren David Goldblatt skriver, Jugoslaviens sista fungerande institution.
Ja, klubben är ju inte bara sammansatt av serber, utan i laget så finns det ju flera olika etniciteter spridda över Jugoslavien. Och ja, men direkt när jag satte mig ner och såg på diverse klipp som du hade skickat, som vi kommer komma till snart, när det urartar i en match mellan Dinamo Zagreb och Röda Stjärnan, så kommer jag att tänka på mina gamla minnen från VM 1990.
Ja.
De här gryniga bilderna på VHS-kassetterna. Och då var det en svensk kommentator som, jag inte minns vem, men vederbörande sa i alla fall, och där har vi den unge Robert Prosinecki som spelar för Röda Stjärnan. Och Prosinecki är ju intressant här, för 1990 då är han då en ung, blond, högrest maskin på planen med ring i örat.
Va?
Och sen har han sånt här, senare i alla fall, ett enkelt snöre runt pannan för att fånga upp det här, den här håriga kalufsen. Ungefär som Claudio Caniggia hade i Argentina på sin tid.
Ja, yeah, absolut.
Men med åren så tycker jag nog att Prosinecki mer och mer påminner om Nick Nolte i utseende. När man bildgooglar Prosinecki så undrar man, är det Nick Nolte jag har fått fram här? Om man säger så här, hans pappa var kroat, men hans mamma var serb. Och han har ju då spelat i Dinamo Zagreb fram till 1987, och sen hamnar han då i Röda Stjärnan. Och för honom måste det ha varit en ganska speciell situation att vara i Röda Stjärnan under den händelse som vi snart ska dra, när det blir sådana kravaller där. För han är ju en kroat i Röda Stjärnan, det vill säga motståndarlaget. Och han var inte den enda, för övrigt, som inte var serb. Jag antar att vad det skulle komma till.
Ja, exakt.
Utan vi har ju också Savicevic som också spelade för Röda Stjärnan och spelade för Jugoslavien då förstås i VM 1990. Och han var ju från Montenegro.
Och det här med att Goldblatt kallar dem Jugoslaviens sista fungerande institution, ja, det är ju dels därför att de representerar de olika delarna av Jugoslavien, men också för att Röda Stjärnan var ett sånt fruktansvärt bra fotbollslag. Säsongen 90-91 kommer de ju som det andra östeuropeiska lag någonsin att vinna Europacupen, alltså föregångaren till dagens Champions League. Men så att Tudjman hade en bakgrund inom fotbollen, men 1991 när han är Kroatiens ledare, nationalromantiskt frälst, så ser det ju illa ut att ha en bakgrund inom ett lag som står för jugoslavisk statsnationalism, federala värden och allt sånt där. Det är en belastning. Alltså kommer Tudjman engagera sig i sitt lands största och viktigaste fotbollsklubb. Han kommer spänna bägge ögonen stenhårt på Dinamo Zagreb. Efter andra världskriget så hade kommunistpartiet upplöst de äldre Zagreb-klubbarna som fanns, eftersom man ansåg att de hade nationalistiska och fascistiska kopplingar. Och istället så hade man bildat Dinamo, som blev den kommunistiska arvtagaren till de äldre kroatiska lagen. Och tidigare nämnda Simon Cooper, en brittisk fotbollsjournalist som i mitten av 90-talet skrev Football Against the Enemy. En bok om fotboll och politik. Han samtalar med en kroatisk filosofilärare som återger ett så här barndomsminne. Cooper skriver då: när han var 12 år gammal hade hans, alltså filosofilärarens, klassföreståndare frågat vad eleverna var för någonting. Somliga svarade att de var kroater. Andra svarade att de var jugoslaver. Sen finns det två stycken algeriska pojkar i den här klassen i Zagreb. Och när de tillfrågades, vad är ni? Så sa de, kroater. Vilket direkt ifrågasattes som absurt av läraren. Cooper skriver vidare att när mannen som återger det här minnet ställer sig upp för att försvara de algeriska pojkarna så skickas han till rektorn där han liksom ställs mot väggen. Hur i hela fridens namn kan du mena att de här två algeriska pojkarna är kroater? Och då säger han, de pratar kroatiska och de hejar på Dynamo. Att vara Dynamo-supporter var att vara kroat, sammanfattar Cooper det hela. Så den här liksom starka kopplingen mellan Dinamo Zagreb och det kroatiska. Man fattar ju att Tudjman där i 1990-talet är intresserad av det. Men det stör ju honom, det här embarmliga kommunistklingande Dynamo. Om du vill ha Dynamo, åk till Serbien, rapporterar Cooper att Tudjman ropar på ett valmöte. Så därför börjar han med olika försök att döpa om klubben. Först 1992 försöker Tudjman byta namn till Hask Gradanski, vilket var två av de klubbarna som hade upplösts efter andra världskriget i Zagreb där. Men dels ska det tydligen ha låtit väldigt konstigt på kroatiska, och dessutom så kom ju gamlingarna ihåg att det här är ju två olika lag. Det är typ som att Hammarby Djurgården eller Häcken Göteborg skulle skapas. Alltså det låter knäppt, va? Så därför gör Tudjman ett nytt försök. Året efter så döper han om klubben till Croatia Zagreb på engelska, alltså Kroatien Zagreb. Även det är ett namn som aldrig accepterades av supportrarna. Först år 2000 så blev de Dynamo Zagreb återigen, i alla fall på pappret, men egentligen så hade de varit Dynamo Zagreb i supportrarnas medvetande hela tiden. Så jag vill bara trycka på, som du var inne på, hur nationalism här och fotboll verkligen går hand i hand. Och det är ju bakgrunden till varför det här, det som nu kommer hända i Zagreb på Maksimirstadion har blivit så uppmärksammat i efterhand. Vill du berätta om vad som händer?
Ja, det är den 13 maj 1990 som Dynamo Zagreb ska då möta Röda Stjärnan, Belgrad, hemma på Maksimirstadion som du säger. Och redan under uppvärmningen så utbryter ju kaosartade scener som kablas ut till de förstummade tv-tittarna. Utanför arenan så står det idag ett monument med en grupp soldater och texten "För fansen för den här klubben som startade kriget med Serbien på den här platsen den 13 maj 1990.
Just det. Det här är ju myten, ska man säga, att här börjar kriget.
Och i bakgrunden till de här våldsamma kravallerna så har vi det kroatiska valet som nyss har varit, som Tudjman vann, och den här självständighetskampanjen som han drev. Och Röda Stjärnans supporter i sin tur, de representerar ju då som sagt den här serbiska nationalismen. Så det finns ju en friktionsyta här, va, när de kommer på besök.
Jo tack.
Om man uttrycker sig så. Det verkar ju som om de här kravallerna var förberedda, men de kanske spårar ju mer än de som hade förberett kravallerna till och med tänkte sig. Den jugoslaviska federala polisen kunde kanske förväntas ställa sig på bortafansens sida, finns det ju då tankar om i alla fall. Och enligt uppgifter så tycks de ha gjort det också. Enligt fotbollshistorikern David Goldblatt så hade ju båda sidors fans förberett sig med tillhyggen och stenar och så vidare. Och även redskap för att ta sig igenom stängsel och sånt där. Kanske till och med syra.
Ja, Goldblatt påstår det. Det låter ju väldigt liksom som ett stökigt sätt att ta sig igenom stängsel och så. Men för all del.
Ja, det låter som att det skulle ta en stund att hälla syra på stängslet. Borde man inte bara kunna använda en tång? Man kanske skulle haft syran till något annat, tänkte man sig. Ja, det är en märklig uppgift.
Ja, så är det.
Hur som helst så kom man snart igenom de här stängslen och reklamskyltar flög som käglor. Och folk forsar fram över läktaren och börjar puckla på varandra hysteriskt.
Mm.
Ett känt tillfälle är när fansen bråkar ihop på planen och Svonomir Bådan, den här kroatiska fotbollsspelaren som är en stor patriot, sparkar ner en polis som har gett sig på en Dynamo-supporter med batong. Och det här kaoset är ju, det är ju tumultartat, episkt. Ja, måste man säga.
Verkligen. Alltså, det är en sån här Jean-Claude Van Damme-style spark som Boban kommer med när han springer över planen. Och just den här bilden av Boban som sparkar ner en federal polis som har gett sig på en supporter, det lyfts ju då som ett exempel på att det nationalistiska motståndet hade vaknat i Kroatien. Tudjman är vald, Boban sparkar.
Man måste skicka in helikopter för att hämta ut spelarna i Röda Stjärnan från den här arenan. Och någon match, det blev det väl inte?
Nej, så är det. I efterhand är det ganska tydligt att den där matchen kanske inte borde ha spelats under de omständigheterna.
Många av de här supporterna som fick stryk och sen tog sig hem, de var ju marbultade och sönderslagna, men enligt en dokumentär jag sett så var de ändå upplyfta och kände sig väldigt stolta över att nu har vi gjort något viktigt här för att vi har stått upp för saken. Så att lite blåmärken kunde man leva med, man var upprymd.
För Boban ledde det till två saker. Dels fick han ju inte spela VM i Italien 1990 i det här storslagna sista jugoslaviska landslaget. Tänk om han hade gjort det, Daniel Hermansson. Och i den där kvartsfinalen mot Argentina så hade Boban kommit in och kicksparkat in ett avgörande mål mot Argentina. Hur hade ditt liv sett ut då?
Tror du att han hade fått lägga en straff istället för Stojkovic som drog den i ribban? Nej, jag tror inte han hade konkurrerat ut Stojkovic just på straffpunkten. Så att, det är tveksamt om det hade förändrat mycket det om man hade gjort mål under matchen då, som sagt.
Yeah.
Nej, och onekligen, det hade ju förändrat mitt liv en smula, för då hade inte jag vurmat så mycket, tror jag, inte för Argentina som den då 8 år gamle Daniel gjorde när de gick till final och allt.
Nej, det är också kontrafaktisk historieskrivning.
Ja, det är det.
Ja, Boban kom att lämna Jugoslavien och signa för Milan. Som Cooper skriver, Boban left to join AC Milan. The Dynamo fans went to war instead. Det här plakatet som säger att liksom det är klubbens supportrar som inleder kriget här i maj 1990, det kan man väl egentligen inte påstå vara sant annat än i rent symbolisk mening. Men det är inte så att fotbollen och stridigheterna var helt frikopplade för varandra. För så här, när man zoomar ut känns det naturligt att den här matchen som spårade ut, det, liksom, det är ett sånt exempel på nationalistiska spänningar i ett land som håller på att slitas isär. Men det är inte en katalysator som kraftigt påskyndar processen, utan det är liksom en följd av det som redan håller på att ske. Men det är ändå värt att faktiskt prata lite grann om den rollen som supportrarna ändå spelade under kriget. Vi har lite grann av misstag redan tydligt beskrivit de här två grupperna som kanske allra mest kände sig kroatiska eller serbiska för den delen. Vi har liksom dels den intellektuella eliten, politiker, historiker, Franjo Tudjman. Han kände sig jättemycket som en kroat. Men vilka fler kände sig som kroater? Jo, det gjorde ju Dynamo Zagrebs fans, eller deras ultras. Och eliter, de kan ju mycket. De kan skriva böcker, de känner till medeltida oförrätter. Men som regel så är de ju inte nog många eller nog villiga för att spänna på sig vapen och bege sig ut till fronten. Men det är däremot vad fotbollsklubbarnas fans hade gjort halva sitt liv. Så om vi börjar med att kolla på Dynamo Zagreb och sen återvänder till Röda Stjärnan, så hade vi 1990 Dynamo Zagrebs firma BBB, The Bad Blue Boys, döpta efter Sean Penn-filmen Bad Boy från 1983 och kraftigt inspirerad av den engelska huligankulturen. I en intervju som Cooper gör med en av firmas påstådda ledare säger denna: Chelsea, good mates, good fighters. I like the English supporter because he likes his club very much. It's really the most important thing in the world for him. Och jag har inte hittat någon pålitlig uppgift om hur stora delar av de tidiga kroatiska militära grupperingarna som bestod av fotbollssupportrar, men det var en vanlig källa. Cooper skriver till exempel: den ursprungliga kroatiska armén bestod till stor del av medlemmar från BBB. Unga nationalistiskt lagda män som redan hade övat sig på att sänka trösklarna för våld. Tillsammans med den kroatiska flaggan sydde de fast Dinamo Zagrebs klubbemblem på sina uniformer och begav sig ut för att kriga. Och Goldblatt skriver i sin framställning att Tudjman medvetet hade riktat sig till klubbens ultras. Man kanske kan säga att han lyckades delvis då, för det namnbytet och hans historia inom den här serbiska Belgradklubben Partizan gjorde honom för evigt misstänkt i deras ögon. Men den här destruktiva nationalismen slog i alla fall rot. Och i princip så är det ju samma sak som hände på den andra sidan. För om vi kollar på Röda Stjärnan, vem hittar vi där om inte en av jugoslaviska krigens riktigt stora kändisar, Selko Rasnatovic, mycket mer känd under sitt alias Arkan. En yrkeskriminell man som efter ett knappt decennium som grovt kriminell i Västeuropa, där han bland annat dök upp i Sverige med jämna mellanrum, rånade någon bank och sedan dramatiskt flydde från fångenskap. Kanske mest uppseendeväckande 1979 när han fritogs från Stockholms tingsrätt mitt under häktningsförhandlingen. Så, ja, Arkan var bekant i Sverige. Han hade återvänt till Belgrad under sent 80-tal och blev där uppmanad av den serbiske ledaren Slobodan Milosevic och dennes inrikesminister att organisera Röda Stjärnans ultras, The Gypsies, som de i engelsk litteratur kallas. Jag vet inte vad de hette i själva verket. Och i september 1990, några månader efter urladdningen mot Dynamo, tog Arkan med sig några av de mest fanatiska medlemmarna ur supportergrupperingen och bildade det serbiska frivilliggardet, mer känt under namnet Arkans tigrar, en paramilitär grupp som ställde till med fruktansvärda grejer under kriget. Ligger bakom flera rena krigsbrott, inte minst mot bosniska muslimer. Återigen, det är ett exempel på hur steget från fotbollens värld, som ju, alltså fotboll är ju på ett sätt på låtsas, det är ju ett särskilt rollspel att stå i en klack och vara jätteglad över att vad härligt att jag får stå i den här klacken och ha de här färgerna och sjunga de här låtarna och högakta den här tränaren och den här klubblegenden och vad mycket jag hatar den andra klubben som har andra färger och sjunger andra låtar och har andra klubblegender. Det är lite grann på låtsas och det är ju kul. Ja,
just i den stunden så kanske så känns det väl väldigt, väldigt verkligt. Och så, men de här båda motståndarna bygger ju varandra eftersom de är i behov av varandra för att själva skapa sin egen identitet. Sen tror jag att det är möjligt att en AIK-are och en djurgårdare kan träffas inom släkten på någon mosters tebjudning och sitta och äta kakor tillsammans och inte hata varann också.
Ja, ja, ja. Det är väl själva grejen att nu hänger vi av oss den här saken. Men det är ju så närbesläktat med den här saken som inte på låtsas, nämligen liksom jag är kroat eller jag är serb eller jag är vad jag är och nu tänker jag dra i krig. Sen, det kanske man ska förtydliga så här. Jag tror inte att motsättningarna mellan Dynamo Zagreb och Röda Stjärnan på något meningsfullt sätt provocerade fram kriget. Och jag tror att det hade gått bra för både kroatiska och serbiska krafter att hitta unga arga män även om man inte hade haft klubbarnas firmor att direkt vända sig till. Liksom, fotbollen och supporterna orsakar egentligen inte någonting. Men det är ju intressant i och med att fotboll på något sätt är den perfekta jämförelsen med både nationalismens positiva och negativa sidor. Och som jag sa, Att följa ett lag är att klä sig i vissa färger, att sjunga vissa sånger, högakta vissa hjältar och befinna sig i en gemenskap med andra människor som är klädda i samma färger, sjunger samma sånger, högaktar samma hjältar och befinner sig i samma gemenskap. Vilket ju är härligt. Men det är också att identifiera någon annan människa som gör samma sak med andra färger, andra sånger, andra hjältar och annan likadan gemenskap som antitesen till sig själv. Att liksom viet, Tottenham, AIK, Boca Juniors, Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb ställs mot domet, Arsenal, Djurgården, River Plate, Spartak, Moskva, Röda Stjärnan. Vilket öppnar för en konfliktlinje som rymmer allt mellan roliga pikar på WhatsApp till att mörda varandra. Och det är inte så härligt. Och oftast är den leken, eller vad vi ska kalla det, inga problem. Men det kan verkligen urarta. Och i en situation som är lika farlig som den i Jugoslavien under tidigt 1990-tal, då blir den här typen av vi och dom lekar jättefarliga. Men liksom, det är ju politikerna, den ekonomiska situationen, arvet från andra världskriget och allt annat som skapar det farliga. Fotbollen i sig är ju bara fotboll.
Ja, och apropå fotbollen här då, så är ju Tuchman, han är också kompis med Miroslav Blažević, som blev då förbundskapten för det nya kroatiska landslaget.
Mm.
Och Blažević var ju också en stor patriot, och inför varje match så började han då i början på 90-talet så pratade han i omklädningsrummet om Kroatiens problem och allt lidande och alla uppoffringar som man gjorde i kampen för Kroatien. Och då blir landets olika besvär en motivationsfaktor på planen för att sprida stolthet och ära.
Mm.
Och som Simon Cooper påpekar så hade ju aldrig Jugoslaviens landslag den typen av motivationsfaktor egentligen. Och så vann de heller inga större titlar trots att de hade fotbollsspelare som tillhörde världseliten.
Mm.
Blažević, han satt ibland med i bakgrunden när Tuchman spelade kort med de andra ministrarna ju. Och de gillade tydligen nog inte riktigt den här förbundskaptenen. De undrade vad han hade där att göra och sådär. Men Tuchman, han tyckte om Blažević och hade till och med ett smeknamn på honom. Kiro, kallade han Blažević. Och så kunde han säga helt plötsligt, var är Kiro? Och så började han gala om då att förbundskaptenen har gått iväg för långt bort. Du ska sitta bakom mig här. Och så skrattar alla ministrarna och viftar åt den här Kiev och kommer att sätta sig som någon slags maskot bakom Tuchman där. En festlig episod är ju när Blažević berättar att Tuchman, han var ju en glad tippare. Och han hade ju då tippat en match mellan Kroatien och Estland som skulle sluta 6-1 till Kroatien. Enligt Tuchman. Och när det var en kvart kvar, då stod det 6-1. Och Blažević rusar ut till linjen och vrålar till Bobban då, som är, han är väl lagkapten. Och skriker att nu ska vi sluta göra mål. Sluta, sluta. Men det gick inte att stoppa den här instinktiva målskytten Davor Suker som råkar klämma in 7-1 när en chans uppenbarar sig. Och så spricker då Tuchmans tips. Så kan det gå. Och Blažević, han höll ju senare nästan på att helt chocka världen med den här extraordinära bravaden, får man ju säga, att ta det nykläckta kroatiska landslaget till VM-final 1998. Nu blev det inte så, för man mötte Frankrike i Frankrike och då ledde dessutom Kroatien med 1-0 i den matchen. Och man kan ju nästan inte föreställa sig vilka overkliga känslor av att befinna sig i en någon slags lycklig, skimrande saga som måste ha dragit fram över fansen i Kroatien då. Man tänker, om Sverige skulle leda nu med 1-0 i en VM-semifinal, man skulle gå på moln. Tänk då kroaterna som nyss inte hade ett eget land. Och så kommer då den här backen, Lilian Thuram, som aldrig för eller senare på 142 matcher har gjort mål. Han gör plötsligt 2 stycken på några minuter och skickar Frankrike till VM-final. Och Kroatien till bronsmatch, där de visserligen vinner då mot Nederländerna.
Men ändå, det är inte som berättelsen hade kunnat sluta.
Nej, det hade ju kunnat bli VM-guld kanske, det hade varit något. Men man får ju säga att man har ändå lyckats här med att få landet att bli uppmärksammat i världen. Och Davos Zucker som hade förstört Tutschmans tips där för övrigt, han gick ju också och blev skytteliga vinnare i VM 1998.
Mm.
Jag tänkte att det här kunde vara någon slags epilog till det hela.
Just det, nej men det är helt rimligt. Sen har vi inte pratat någonting om kriget som börjar där i Kroatien och sen pågår många år i Bosnien. Men det är faktiskt en historia som vi inte behöver dra här och nu. Utan det här var en ögonblicksbild när allt höll på att falla sönder.
Och därmed så tackar vi för att ni har lyssnat.
Det gör vi. Tack så hemskt mycket. Tack Daniel.
Tack Robin. Ha det så bra där ute.
Yes. Hej då med er.
Hej hej.